så ska vi i Jesu namn förenas i bön. Kära Herre, ikväll får vi åter samlas inför ditt dyrbara ord. Vi tackar dig för att du har lovat vara med. Vi ber dig om den heliga andes bistånd att förstå vad som läses. Ge mig de rätta orden när jag ska försöka vara din tolk. Och välsigna också dem som är med och tar del av det här via nätet. Och med dem som har det svårt i dessa tider på olika sätt. Och nu har vi särskilt orsak att tänka på Mikael i Karleby som har en svår sjukdom. Var du med honom med din kraft och styrk honom med ditt ord, med din nåd. Så vill vi också be för vänner som finns runt omkring och som kämpar med frågorna om kyrkan, församlingen som vi ska börja gå in på ikväll. Hjälp dem att hitta svar, hitta vägledning i ditt ord. Ja, led du dem oss i din milda hand. För det är svåra frågor och vi har så många olika åsikter. Och många av de här åsikterna är säkert förankrade i vårt eget kött. Det som vi helst vill. Det som är bekvämast. Och så frågar vi inte efter vad du vill. Kom då och hjälp oss att se vad du vill. Och när vi har fått se vad du vill, hjälp oss också att göra därefter. Tack för att vi får ha denna gemenskap kring ditt ord ikväll. Och hör oss du när vi ber. Din egen bön. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har alltså kommit fram till sidan 208 i Kuskes bok. Luthers lilla katekes med en ganska lång och utförlig utläggning. Paragraf 235. Rubriken för det här avsnittet heter En helig allmännelig kyrka, den heliga kristna kyrkan. Det heliga samfund, det heligas gemenskap. Och det här är nu då en andra del av den förklaringen till tredje trosartikeln. Där vi ju då har gått igenom den heliga andes uppgift att visa oss på Kristus. Att föra oss till omvändelse, tro på Jesus. Och också leda oss på vägen och leda oss i gärningar som kan tjäna honom och hans rike. Senaste gång så talade vi om hur den helige ande bevarar oss i den rätta tron. Och det är ju egentligen ett svårt ämne och det är ett ämne som det undervisas på många olika sätt på egentligen. Det fick vi begrunda och jag tror inte att vi repeterar direkt någonting. För det här är ju ett helt nytt avsnitt. Den här delen så behandlar då den gemenskap där den helige ande verkar. Den gemenskap som kallas Kristi kyrka, ja, och många andra begrepp också. Där anden verkar genom nådens medel, evangelium och sakramenten. Och Sen så finns det också en del saker i det här som är ganska starkt präglade av det just den kyrka där som Kuske och de som översatt den här tillhör. Vi ska se på det och vi måste ju då konstatera att vi inte lever i en så lycklig värld att vi alla har samma kyrkogemenskap. Och det här är ett tragiskt faktum egentligen. Det skulle vara väldigt roligt om vi ska alla som tror på Jesus skulle vara förenade och ha en gemensam yttre verksamhet och hålla ihop allihop. Men det här är ett faktum som både kommer ut från Bibeln, att det är på det sättet att inte alla tror lika. Och sen också det att vi har mycket inom oss i vårt kött som gör att vi reagerar negativt på människor, på varandra och drar oss ifrån varandra. Och det borde vi lära oss att se att det är synd och att vi inte ska låta sådana saker påverka. Däremot så är det viktigt att vi håller fast vid den rena läran. Det är det är sanningen som kan hålla oss samman. Det här kommer vi att se på sen också längre fram efter några veckor. Och så finns det ytterligare en tredjedel av den tredje trosartikeln, och det är avsnittet om syndarnas förlåtelse och evigt liv. För det är ju så vår trosbekännelse slutar. Det är målet, så att vi får på sätt och vis en tillbakagång till andra trosartikeln som också slutar med det eviga livet när Jesus ska komma tillbaks för att döma levande och döda. Och så knyts det ihop med den heliga ande som vill föra oss personligen till det här. Men idag så ska vi då läsa en del bibelord som talar om kyrkan i den här betydelsen som vi bekänner, det heliga samfund eller det heliga gemenskap. Man kan använda båda de här uttrycken. Den äldre varianten som vi använder i Finland och som vi brukar använda i våra gudstjänster så talar om det heliga samfund, men man har i modernare form det heliga gemenskap. Och den första frågan under det här är: vad är den heliga allmänneliga kyrkan? När man frågar den heliga allmänneliga kyrkan så kanske det inte för tankarna riktigt lika galet som om man säger: vad är kyrkan? För går man ut på gatan och frågar idag: vad är kyrkan? Eller som om vi skulle göra som Martin Luther säger i Schmalkaldiska artiklarna: idag vet en 7-åring, Gud ge pris, vad kyrkan är. Men jag undrar om en 7-åring här i våra nejder kan svara rätt på den frågan. Vad är kyrkan? Jag tror att det är ganska svårt för en del vuxna också. För att många svarar ju: vi har en bit ifrån Trefaldighetskyrkan, en kyrkbyggnad. Vi har många kyrkor i Vasa, skulle man kanske säga. Och då tänker man på byggnaderna. Eller så säger man: ja, jag hörde idag att biskop Gustav Björkstrand är på Gustavs gata. Reser runt i stiftet. Det är ju det som är kyrkan. Där är han biskop. Det är evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det är kyrkan. Eller så är det någon annan som säger: jo, jag brukar vara i metodistkyrkan. Eller jag brukar vara i baptistkyrkan. Då tänker man kanske på huset. Eller så tänker man på den gemenskap, de människor som finns där. Och så tänker en del på bekännelsekyrkor eller på några församlingar och säger: det här är kyrkan. Men jag tror att de allra flesta skulle säga att det är nog kyrkbyggnaden som det handlar om. Om man frågar: vad är kyrkan? Men när Bibeln utlägger det här så då är det inte alls något oklart. Det är helt klart. Vi ska först läsa de här ställena innan vi säger några ord till om själva ordet. Apostlagärningarna 2, 47. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Här nämns inte alls ordet kyrka eller församling. Vi ska också notera det att ordet kyrka och församling används ganska lika i Bibeln. Det är ett grundord som heter ekklesia på grekiska. Den som vill lära sig mer om det här så har ju naturligtvis den här boken av Bygstad till hjälp, för att där han utreder det här väldigt bra, de här olika aspekterna. Men i det här stället så talas det om kyrkan, även om det inte står med ordet. Det prisade Gud. Och det var skaran med dem som blev frälsta. Det var alltså de som började tro som höll sig samman utan någon desto vidare organisation i det skede. Vi vet ju inte annars hur de hade med sådana saker. Säkert var det inte så väldigt invecklat. Och så står det i Apostlagärningarna 5, vers 14. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. En skara, det är kyrkan. Det var de som kom till tro. Efesierbrevet 5 berättar mer om det här. Efesierbrevet är annars det brev som kanske mest av alla Paulus brev undervisar om kyrkan. Och i 5:e kapitlet där talas det om församlingen. Och det finns en väldigt fin bild som vi ska gå in på nu, just nu här. En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Här får vi två begrepp. Kristus är församlingens huvud. Församlingen, Kristus är dess huvud. Och han är frälsare för sin kropp. Och här får vi då en koppling mellan kroppen och huvudet. Vi ser att kroppen är församlingen och huvudet är Kristus. Alltså lemmarna, huvudet som är fast i sina lemmar, i kroppens lemmar. Det är vi som tror på Jesus. Och Jesus är huvudet. Det är alltså en organisk samhörighet mellan Jesus Kristus och hans egna, de som tror på honom. Och första Korintierbrevet 1 ytterligare. Första Korintierbrevet 1. Och den andra versen. Och vi tar för sammanhangets skull. Från Paulus genom Guds vilja kallat till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Och så hälsar han. Det här benämner han Guds församling i Korint. Och dessa som är då i Guds församling, i Korint, de beskrivs med någonting väldigt viktigt. De har helgats i Kristus, i Jesus. De har kallats, de är kallade och heliga. Och på samma sätt är det med alla dem som åkallar Jesu Kristi namn, oberoende av den plats där de eller vi bor. Och i Bygstadsbok, det har kommit någon till på nätet, säger jag, och vi är inne på paragraf 235 i Kuskes bok. Vad är den heliga allmänliga kyrkan? Jag hänvisar också till Bygstadsbok, där han i den tredje bibeltimmen beskriver den kristna församlingens helighet. Och där beskriver han väldigt tydligt just den här grunden. Att grunden är inte det hurudana vi är. Det är inte det att vi har utmärkt oss på något speciellt sätt. Utan grunden är att vi tillhör Jesus Kristus. Han har helgat oss. Och det här med kallelsen, det hör ihop med ordet ekklesia, den här termen som har översatts då med antingen församling eller kyrka. Det grekiska ordet, och som i latinet också har övertagits, som där brukar sägas ekklesia och skrivs med cc. På grekiska brukar man skriva det med kk. Och det här kommer av verbet kaleo, som betyder att kalla. Och ek är ut, och det betyder att församlingen eller kyrkan är de som är kallade ut. Kallade ut, varifrån? Jo, ut från världen. Och inte på det sättet att vi har blivit tagna ut ur världen. Jesus säger ju att ni är ännu kvar i världen, men ni är inte av världen. Det finns en gräns mellan den kristne och den övriga världen. Den gränsen kan vara fullständigt osynlig, men den kan inte förbli osynlig. För att det måste någonstans synas. Därför att den kristne vet att som medlem i Jesu Kristi kropp så går han inte med i vilken gyckel och vilka sammanhang som helst. Och där har vi sen frukterna av heligheten. Men det är inte det att man låter bli vissa saker som gör oss till medlemmar i kyrkan. Utan medlemskapet i kyrkan utgår från Jesus Kristus. Att han har kallat oss, han har gjort oss till medlemmar, till lemmar i sin kropp. Sen står det ett obs här. Jo, jag ska ännu säga en sak angående svaret här. Den heliga allmänliga kyrkan är alla de människor överallt som tror på Jesus som sin frälsare. Vi brukar ofta använda en definition där vi också tar in dopet. Och det är helt riktigt. Men det dopet innebär då egentligen steget till en mera synlig tillhörighet, det liksom, och dessutom det att man föds på nytt in i denna gemenskap. Men det är inte det enda medlet. Det har vi ju redan också talat om förr, och vi kommer att tala om det i samband med dopet sen i fjärde huvudstycke. Och det betyder att till exempel den skara som då trodde på apostlarna och de som börja bli med i den här hopen som vi läste om. Herren ökade vardagsskara med dem som blev frälsta. Så de blev döpta, men de var med i den skaran som troende också innan de blev döpta. Så det är alltså detta att de tror på Jesus som sin frälsare som är det egentliga kännetecknet. För att dopet enbart kan inte utgöra kännetecken. Det vet vi nog idag också när det finns så många, många döpta människor som har alldeles försummat sitt dop, som har övergett dopet och den gemenskap de har fått bli inskrivna, inlemmade in i Jesus. Då kan man inte säga att alla döpta som har blivit döpta en gång är också för alltid medlemmar i Kristi kropp. Det går inte, det finns inget bibliskt belägg för det. Och att därför säga att man är med i Kristi kropp eller man är med i Kristi kyrka bara på grund av en medlemsförteckning. Eller det att man är döpt och därmed har skrivits in i en kyrkobok. Att det enda kriteriet skulle vara enda kriteriet för att man är medlem i Kristi kyrka. Det kan vi inte försvara utifrån Bibeln. Utan det är uttryckligen så handlar det om att den som lever, som är och lever i denna gemenskap genom tron. Sen talas det då om olika begrepp som finns för de här som tror på Jesus. Och det här ska vi inte slå upp, alla de här. En del av dem finns i Gamla testamentet. Guds stad nämns i Saltaren 46. Guds folk i första Petrusbrevet 2. Det talas till och med om Guds egendomsfolk. Och där är det verkligen frågan om den kristna kyrkan i nytestamentlig betydelse. Och inte det som det hänvisas till, som är uttrycket från andra Mosebok. Där det gammaltestamentliga gudsfolket konstitueras vid Sinai. Och då de kallas då ett heligt folk, ett heligt prästerskap, Guds egendomsfolk. I det gamla förbundet var det judiska folket, men det står uttryckligen i Nya testamentet att i detta gamla folk, av dem som tror på Jesus, som satte tro på Jesus, till Jesus, till den skaran har förenats också hedningar, andra folk utifrån. De här första dagarna, det som apostlagärningarna omtalas, det var väl enbart judar som kom till tro och som började höra till Herrens folk. Alltså var inte Guds folk alla medlemmar i det gamla förbundet. Det var inte hela det yttre Israel, utan det var de som började tro på Jesus. Och de hedningar, dit vi också räknar oss, som sen har kommit med, kallats ut från världen för att tillhöra denna kropp, har förenats till samma kropp. Det är inte en ny kropp, utan den är byggd på profeternas och apostlarnas grundval, den här gemenskapen. Därför kan berget Sion också beskriva den kristna kyrkan. Fastän Sion var en verklig beskrivning av det gammaltestamentliga rikets centrum. Det var Sions berg där David hade sitt kungasäte. Kristi brud omnämns på många ställen. Och Kristi kropp, det hade vi ju redan i Efesierbrevet. Och så nämns också Guds rike och Herrens vingård. I Gamla testamentet finns det också liknelsen om hur Herren planterade en vingård. Och där har vi en beskrivning av det gammaltestamentliga gudsfolket. Och där beskrivs det med ord som minsann inte smickrande. För att där beskrivs deras avfall. Hur Gud tvingade sig att få skörda dåliga druvor. Istället för att han väntade sig en god frukt. Och vi har ju Jesu förkastelse av saduséerna och de skriftlärda också. Där han förkastade dem med tydliga ord. Därför att de har förkastat honom. Och sen har vi också, istället för Guds tempel så kan vi också tala om Guds hus. Det nämns inte här direkt, men i Hebreerbrevet 3 har vi till exempel ett ställe där det talas om Guds hus. Så kommer vi in på en specialiserad fråga. För att ett av de här bibelorden från första Korintierbrevet 1 beskrev församlingen som alla dem som på varje plats där vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Så frågar vi, varför kallas alla troende överallt för en helig allmännelig kyrka och det heliga samfund? Och det här ordet allmännelig diskuterar Bygstad också i den fjärde bibeltimmen i den här boken. Han föredrar att använda ordet katolicitet för allmän eller allmännelighet. Helt enkelt därför att han tycker att det här allmännelig, det låter som någonting vardagligt. Det är ungefär som att motsats till speciellt. Alltså det är någonting som bara är grått och trist. Och så är det väl många som tycker att kyrkan är förstås. Men det är inte den betydelsen som ligger i det här ordet från början. För att i trosbekännelserna så var det ett ord som katolikos som betyder allmännelig. Och det betyder då i många meningar att den här kyrkan omsveper människor från alla folkslag, från olika tider, alla slags människor. Och som då äger också hela fullheten och hela sanningen. Det där är ju omstritt. Men det är verkligen så att den kristna kyrkan äger sanningen. Det är en fråga som är mycket intressant när det gäller just de här olika kyrkorna. Men de här svaren som finns i hänvisat till i de här bibelorden i boken, så det ska vi se på speciellt. Romarbrevet 1:7, det är hälsningsorden i början av Romarbrevet. Romarbrevet 1:7. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jo, det är samma i princip som i Korint. Och här ser vi att Paulus tilltalar de kristna i Korint på samma sätt som de kristna i Rom. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade. Och om han skulle leva idag och skriva ett brev till oss så skulle han också kunna säga, jag hälsar er alla som bor i Vasa. Ni Guds älskade, ni hans kallade och heliga. Vi får vara med i samma folk, i samma kyrka, samma församling, i vidsträckt mening. Och i första Korintierbrevet 1, där hade vi ju de där orden som vi bara nu konstaterar att komma på nytt. Till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga. Och det här är oerhört starkt just i första Korintierbrevet 1. Därför att det finns väl knappt något brev i Nya Testamentet där Paulus går så hårt åt svagheter i församlingen. Galaterbrevet är ju ett brev där han går väldigt starkt åt avvikelser i läran. villfarelserna. Men i Korint går han åt såna här moraliska frågor. Hur de lever på ett felaktigt sätt. Och ändå tilltalar han dem som heliga. Det här är verkligt intressant. Ni heliga. Och det här beror på att de inte är heliga i sig själva, utan de har det som helgats i Kristus Jesus. Och så har vi Efesierbrevet 5 som vi redan var inne på, men nu några verser längre fram. Nämligen från vers 25. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Den här bilden av Kristus och församlingen som man och hustru här, så måste vi ännu en gång bara lämna som ett konstaterande att det är en väldigt stark och djup bild i det här. Men centrum av det här är för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Här har vi dopet. Dopet i kraft av ordet. Det är ordet som finns, kommer till vattnet och så blir det ett dop. Och detta dopets bad renar från synd och ställer oss fram inför Gud som rena och rättfärdiga, helgade. I Kristi dräkt, i hans dräkt som är fullt helig, fullt ren. Därför kan kristna tilltalas heliga. Det finns ingen fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Tänk dig. Och så ser vi ju hur fläckiga våra kläder är. Och inte bara frågan om de yttre kläderna, utan framförallt det invärtes. Alltså det som vi brukar beteckna med tankarord. Tankar egentligen. Tankarord och gärningar brukar vi säga. Men det som är våra tankar och begärelser. Det är så orent och fullt av bedrövligheter. Och ändå så säger Paulus att Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den. Sedan han renade genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Om det här kravet skulle ställas på att vi måste bli såna, så skulle nog kyrkan vara verkligen klen. Då skulle det inte finnas någon människa där. Då skulle det finnas bara huvudet. Men nu finns det en kropp. Och det är av sådana som Kristus har kallat och helgat. Och så har vi uppenbarelseboken. Slutligen i det här sammanhanget. Första kapitlet. Verserna 5 och 6. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Kärnan här är, han har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Det betyder alltså att han har sett till själv att vi är värdiga att vara hans lemmar. Och därmed så har vi fått bli ett kungadöme, präster åt vår Gud och Fader. Det är andra beteckningar då på att tillhöra församlingen eller kyrkan. Vi har alltså här sett några förklaringar till varför alla troende kallas för en helig allmänlig kyrka. För att alla deras synder har blivit borttagna genom tron på Jesus. Och så har vi då följande fråga. Varför kallas alla troende överallt också för den heliga, kristna kyrkan? Ja, det är kanske inte ordet helig som betonas där, utan det är just kristna. Det här ordet så är inte särskilt vanligt i Bibeln. I själva verket så kallades kyrkan med alla de här olika begreppen som vi såg här nyss. Men det här ordet kristen, det finns bara på, är det bara på ett ställe eventuellt. Jag har inte kommit att söka på det, men att Apostlagärningarna 11. Men innan vi läser det stället så ska vi ta Efesierbrevet 2. Vi vänder tillbaka. Ni märker att Efesierbrevet är väldigt centralt i det här sammanhanget. Efesierbrevet 2, 19 och 20. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Här får vi veta grunden. Det är därför vi kallas kristna, därför att hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Och så tar vi då Apostlagärningarna 11, där det omnämns det här ordet. Apostlagärningarna 11, 26. Det är redan här några år efter att Jesus hade uppstått, dött och uppstått och sänt sin ande. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Det här ordet så det kommer alltså direkt från Kristus. Före det här så hade man talat om den vägen. Det omtalas på många ställen i Apostlagärningarna. Till exempel när Paulus är inför Agrippa. Ja, där talas det om en partimening. Och den vägen är som en beskrivning. Och den vägen, så den blev ansedd som en sekt. En sekt är en benämning som kan uppfattas lite olika. I vanliga fall tänker man på en falsklärande gruppering som kan vara extrem på något sätt. Men en sekt betyder i grund och botten att den avviker från sanningen. En sekt är det en som avviker från sanningen. Och de kristna uppfattades som en sekt. Därför att de avvek från den judiska tron. Den tro som alltså de flesta judarna levde kvar i. Där man höll fast vid offertjänsten och där man väntade på Messias. Där Messias ännu inte hade kommit. Det var alltså den breda, trygga vägen. Det var det som man sen avgränsade sig från när man började följa Nazarens parti. Och därför kallades det en partimening som också är en översättning för det här ordet hairesis. Som vi har i svenskan också direkt som heresi, som brukar beteckna villfarelse. Men den här beteckningen, så den var alltså inte alls positiv egentligen. Utan ja, positiv blev det nog kanske mer eller mindre därför att man brukar ju också säga sig hur de kristna älskar varandra. Men samtidigt så var det oerhört hårt motarbetade. Både av judarna, det vet vi ju. Det ställdes till upplopp i Efesus mot Paulus och så vidare. Så det var fruktansvärda motsättningar. För att inte tala sen om förföljelserna som bröt ut i romarriket mot dem. Därför att de vägrar acceptera kejsaren som gud och tillbe honom bland annat. Men sen blev det ju också baktalade väldigt mycket och det här illa beljugna med lögner av alla de slag. Så att det här namnet så har inte varit något speciellt högt i kurs. Men det är Kristus som är grund för detta namn. Och så har vi ju första Korintierbrevet 3 som är ett berömt ställe och som naturligtvis ska vara en minnesvers som vi behöver kunna utantill. 11. Första Kor 3, 11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Det är grunden. Det är den enda grunden. Och vi har också ett ord i första Timoteusbrevet 1:1 här ännu som slut på det här stycket. Första Timoteus 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel och på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp. Det här är ett uttryck för att han är både grunden och han är vårt hopp. Kristus Jesus, vårt hopp. Så hälsar han då Timoteus med den vanliga hälsningen. Så det som kännetecknar kristna är att vi har hela vår förhoppning och vår grundval är Kristus. Det finns inget annat att bygga på. Det finns inget annat hopp för framtiden, för evigheten, än Jesus. Så finns det ännu en fråga. Varför kallas den heliga allmänneliga kyrkan det heligas samfund eller gemenskap? Där har vi några ord ifrån Jesu liknelse om den gode herden, Johannes 10, Johannes evangeliet, vers 10. Vers 16 är det som plockas ut här. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Den måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. De kommer att lyssna till min röst. Genom att lyssna till Jesu röst så får vi en gemenskap. Gemenskapen uppstår inte för att vi gillar samma slags maträtter eller går på samma slags konserter eller tycker lika när det gäller musikstilar eller läser samma litteratur eller är på samma arbetsplats. Utan gemenskapen, den föds genom tron. Det här är alltså en gemenskap som vi inte konstruerar genom att bestämma oss för att bilda föreningar eller sammanslutningar. Utan det här är en gemenskap som Jesus föder genom sitt ord. Då han kallar oss till får i sin jord. Och det ska bli en jord och en herde. Första Korintierbrevet 12. Första kor 12, vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta till att höra, för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller grekar, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Där betonas väldigt starkt också en kropp. En ande, en kropp. Vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Och här använder Paulus just den här bilden av kroppen där Kristus är huvudet. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Och så utvecklar han det här då med att visa hur de olika lemmarna behövs. För alla lemmar har inte samma funktion. Det finns olika typer av lemmar, olika gåvor. Och om det inte skulle vara på det sättet skulle det vara besvärligt. För då skulle kroppen fungera. Kroppen behöver sina olika lemmar. På samma sätt så behöver denna gemenskap, detta samfund, behöver olika slags lemmar som kan tillsammans bygga upp den här kroppen. Och det är samma budskap som vi möter i Romarbrevet 12 kapitel. Romarbrevet 12, vers 5. Och jag kan ta redan vers 4. Till liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. En kropp i Kristus. Men det är sen olika lemmar. Och det är farligt sen om lemmarna börjar separera och försöka börja klara sig på egen hand eller samlar åt sig andra som man menar inte kan samverka med de andra sortens lemmar. Och det är det som är det stora problemet i denna kropp, denna gemenskap. Och så har vi igen Efesierbrevet. Ett par ställen till, dels från femte kapitlet där vi redan läste. Vi läser det på nytt. 23 versen. En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Kristus är församlingens huvud. Och i 4 kapitlet har vi verserna 3-6. Det är det här stället som är ett av grundställena för den kristna ekumeniken. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band, en kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhörer kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Denna andens enhet, den finns där Jesus har skapat tro. Och vi ska vara angelägna om att bevara den. Det står inte här att nu ska ni försöka upprätta gemenskap med andra som tillhör någon slags gemenskap. Nej, denna gemenskap finns sedan Jesus Kristus har kallat oss, fört oss till tro. Så har vi gemenskap med andra kristna. Oberoende var vi finns i världen. Oberoende av samhällsskick. Här är inte jud eller grek. Här är inte träl och fri. Här är inte man och kvinna. Alla är ett i Kristus Jesus. Och denna enhet ska vi bevara. Och därför slås det fast i sammanfattningen, svaret på den här frågan, varför kallas den heliga allmänneliga kyrkan det heliga samfund eller gemenskap? Den heliga allmänneliga kyrkan kallas för ett samfund eller en gemenskap, därför att den heliga ande förenar alla troende till en andlig kropp. Det är den enda grunden för det här. Gemenskapen grundar sig alltså på sanningen om Kristus, den som beskrevs här, en kropp och en ande, en Herre, en tro, ett dop, en Gud. Det är en grundval för denna gemenskap. När man har kommit så långt så funderar man på hur vi kan veta vem som tillhör den kristna kyrkan. Och det finns en bild här som jag ska försöka lägga lite närmare. Där vi har de här tre olika egenskaperna. Heliga, kristna, samfund eller gemenskap. Ja, kristna och allmännelig står där. Jag har svårt att se själv när jag lägger upp den så här. Och sen så finns det ett ord nedanför det här. Osynlig. Det här låter ju konstigt. Därför att det här är ju frågan om människor. Och människor är väl inte osynliga. Och det här, det måste vi utreda lite mer. Här nedanför står det sen då bara att det här är en helig allmänlig kyrka eller de heligas samfund. Så där kännetecknas den. Men osynligheten, hur ska vi förklara den? Frågan lyder, varför är Gud den enda som vet vilka som tillhör den heliga kristna kyrkan? Där inlägger redan, ingår redan ett visst svar. Men om vi slår upp första kungaboken 19, så har vi en väldigt fin undervisning här om hur Gud ser längre än till vad människor ser. Det är Elia som är i stor nöd, han är rent av deprimerad. Och han säger i första kungaboken 19 i vers 10: jag har verkligen idelskat för Herren, härskarornas Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner din altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar. I det föregående kapitlet hade ju Elia utfört gudsdomen på Karmelsberg. Han hade ensam trätt upp emot Baals profeter, 450 man. Och han bad till Gud och Gud tände eld på hans offer, medan Baals profeterna inte lyckades hur de ens kräna och skria. Och sen så slaktades dessa Baals profeter. De måste avrättas. Och efter det här så blev det slut på den torkan som hade lett till det här stora problemet. Och Elia går då ut i öknen, och han går inte, han flyr. För att han är rädd för sitt liv på grund av det här som har hänt. Och så önskar han sig döden. Och det är det sammanhanget som han då tror att han ensam är kvar. Och han upprepar det här samma i vers 14. Israels barn har övergivit ditt förbund. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Men se vad som står i vers 18. Gud säger: jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss. Det var många det. Det där såg inte Elia. Han hade inte såna ögon att han kunde se var det fanns troende människor. Han trodde att han var ensam. Men Gud, han såg. Han visste var de troende fanns. Och han sa dessutom: jag har lämnat kvar i Israel. Det var Gud som hade lämnat dem. Det var han som hade försett dem, som hade skyddat dem mot avfall, så att de var bevarade i tron. Så det här var en väldigt röst för Elia naturligtvis. Och det här är ju en sak som kan trösta oss också, när vi ibland tycker att vi är så få. Det är Gud som ser till hjärtat. Det är han som vet var hans egna finns. Vi ska läsa i Nya testamentet, Lukas evangeliet 17. När Jesus undervisar om Guds rike. 20:21, Lukas 17. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Det är det här som är den här kärnan här just. Och första Samuelsboken 17, det är avsnittet där David utses till kung när Saul första Samuel, jag tog andra Samuel och började tycka att det inte passar riktigt. Första Samuels boken 16. Det är ju här som Samuel kommer till Isais hus, till Betlehem, och så berättar han, eller han tänker först att den äldste sonen Eliab, det är säkert han som ska bli kung. Men i vers 7: Herren sa till Samuel: se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Det här är en helt radikal motsättning mellan det som människor tänker och ser och det som Gud gör. Och det är en sak som det är viktigt att vi har klar för oss. Det vill säga, vi människor, vi brukar bedöma människan. Kandidater som vi ska välja bland till en tjänst eller anta elever eller vem vi ska gifta oss med eller annat sånt där vi har att göra med människor. Och när vi ska bedöma någonting, så är det ofta till det yttre vi ser. Vi kan också bedöma orden förstås. Vi kan bedöma uttryckssätt och reaktioner. Så att ganska mycket psykologi kan vi också bedöma. Men det är inte någonting av det som det här avser. Utan det som Gud ser till, det är till hjärtat. Och till hjärtat kan vi aldrig någonsin se. För vi kan alltid bedra oss på det att människor hycklar. Hur en människa ännu försöker prata som en kristen, uppföra sig reagera på ett kristligt sätt och på allt sätt försöka verka som en god kristen, så kan vi ändå aldrig vara övertygade om att det här är sant. För det finns stora bedragare här i världen. Och det är klart att i de flesta fallen är det ju sant. Det är ju, annars skulle det ju vara hemskt. Men i de allra flesta fall så är det ju ett rätt beslut av oss när vi litar på den kristna bekännelsen som en medmänniska ger. Om det stämmer också med gärningar och annat som vi känner, så då får vi vara ganska så tillitsfulla till det att vi har att göra med en kristen människa. Men det här är ändå inte detsamma som när Gud ser till hjärtat. För då ser han tron. Och tron kan vi aldrig någonsin se. I andra Timoteus brevet, det är det sista stället vi tar fram idag. Andra Timoteus 2, vers 19. Så står det: Herren känner de sina. Herren känner de sina. Vi känner inte varandra, men Herren känner de sina. Gud är den enda som vet vilka som tillhör den kristna kyrkan. Därför att bara han vet vilka som har tron i hjärtat. Och det är därför som vi kallar kyrkan osynlig i den här meningen. Så då har vi en bit kvar av det här avsnittet om den allmänneliga kyrkan som vi får spara till nästa gång. Nämligen 240 paragrafen, genom vilka medel kallar, församlar, upplyser och helgar den helige ande hela den kristna kyrkan. Där har vi nådens medel. Och sen har vi en fråga till om var finns därför endast den heliga allmänneliga eller kristna kyrkan, där det egentligen borde heta endast var finns därför den heliga allmänneliga och kristna kyrkan. Det finns endast där evangeliet predikas. De här punkterna så får vi då lämna, men de börjar då redan föra över till den följande rubriken, synliga kristna kyrkor och församlingar. Och där kommer vi då över till det som kommer ut från kyrkan, nämligen bekännelsen, handlingar, det som gör att vi slutar oss samman och att vi håller ihop med varandra. Och även om klockan inte är riktigt 8, så tror jag att vi sätter punkt här för att det här är ett lämpligt ställe att göra halt. Och så slutar vi med önskningen, bönen. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Gud Faders kärlek och den helige Andes delaktighet vare med oss alla, nu och alltid.